Det där det ska jag dela ut. Jag tror att jag slutar upp till riktigt många. Om ni som är par tar en och har tillsammans så vet jag att det räcker i alla fall. Och sen idag får ni ett extra papper också. Jag har försökt strukturera upp det vi ska prata om idag i en tabell. Så man kan ta med hem och fundera över också hur det här hänger ihop. Vi har studerat Jesu tillkommelse och det är ju förutom frälsningen och att vi får komma till tro på Jesus något av det viktigaste som finns. Både att vi tror på och att vi är beredda på. De två föregående tillfällena så har vi tittat på det här att Jesus kommer tillbaka utifrån ett antal frågor. Vem är det som kommer? Varför kommer han? Hur kommer han? Var kommer han? Och när kommer han? Det jag gör nu den här allra sista gången, det är att försöka ge oss en känsla för i vilken ordning alla de här händelserna kommer att inträffa. Och då ska man ha klart för sig att de här vem, varför, hur, var och när är kanske frågor där vi är hyfsat överens. I kyrkor och samfund i hela världen. Det finns skiljelinjer där också naturligtvis. Men just när det gäller de sista tidens händelser som vi kommer in på nu. Och pratar om ordning. Och vi pratar om sånt som kallas för vedermödan. Det stora lidandet. Eller tusenårsriket. Så där finns det en uppsjö olika uppfattningar. Så att man bör vara lite ödmjuk här. Det betyder inte att alla olika uppfattningar är lika sanna. Jag menar, människor kan ha fel trots att de är kristna. Och jag kan ha fel trots att jag sitter här och försöker berätta om det. Men är man ödmjuk så kan man lyssna. Och sen får man anta den åsikt som man tycker stämmer bäst. Ni vet, när man ska ta reda på vem som har begått ett brott. Va? Så har man ett antal vittnen. Man har ett antal misstänkta. Och då kanske man inte fullt ut kan rekonstruera exakt det händelseförloppet. Men man kan ta reda på vilket händelseförlopp som är det mest sannolika. Med hänsyn till de bevis och de vittnen som finns. Och det försöker vi ju göra då. Men jag vill börja med att peka på varför det finns så många olika uppfattningar. Och en av de uppfattningarna som finns i de kristna församlingarna, det är kyrkofadern Augustinus fel. Därför att han lyckades peta in i den apostoliska trosbekännelsen följande. Och nu ska jag säga att jag tror på allt som står i den. Men när man formulerar tron på det här sättet så kan det missförstås. Så därför jag inte vill ha någon skriven trosbekännelse, även om jag håller med om allt som står där. Men vi läser det som handlar om Jesus då. Då står det så här då. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av jungfru Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen från de döda. Uppstigen till himlen. Sittande på allsmäktig Guds faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag har sysselsatt mig med att försöka hitta problem i den apostoliska trosbekännelsen. Och det finns två saker som jag tycker är ganska allvarligt när det gäller vad de skriver om Jesus just. Det första är att det sägs ingenstans varför Jesus dog. Det står inte att han dog för våra synder. Det hittar du däremot i 1 Korinthierbrevet 15. Kristus dog för våra synder. Det står bara att han har korsfäst, död och begraven. Så det är ett bekymmer med den apostoliska trosbekännelsen som vi har i den lutherska kyrkan och den katolska också. Men ett annat bekymmer det är också det att den sista meningen där slutar med därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det var det så att Bibeln säger väldigt tydligt att den som ska döma världen i den yttersta tiden är Jesus. Men Augustinus, han var alldeles säker på att det allra första som händer när Jesus kommer är att Jesus ska döma levande och döda. Han trodde inte på några händelser mellan tillkommelsen och den yttersta domen. Och det ska ska vi komma till alldeles strax, att det tror jag på och många andra också. Så att han drog liksom ihop allt det här. Och det är framförallt två stycken händelser som han har debatterat mycket. Det första är i samband med att Jesus kommer tillbaka, så ska det bli en lång tid av svår nöd. Om man slår upp Matteus 24 så undervisar Jesus om den stora nöden. Den kommer att vara kort men väldigt intensiv. Och den beskrivs också i Daniels boken väldigt tydligt. Då säger Jesus i Matteus 24 och vers 21. Efter att han har berättat om saker som profeten Daniel har sagt, så säger han: då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommer sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst, men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Och därefter så säger Jesus att det som händer strax efter den tidens lidande i vers 29. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Och sen kommer Jesus i vers 30. Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlen. Det här är den första händelsen som är omdebatterad. Den här stora nöden då, den går under lite olika namn. Vedermödan kallas det stora lidandet, den stora nöden och så vidare. Men det är samlingsnamn för samma händelse. Och då menar man en kort period som har sitt ursprung när Daniel i kapitel 9 och 27 bör slå upp det, profeterar om att det ska ett stort förbund mellan många mäktiga nationer ska stiftas. Alltså en form av fredsöverenskommelse eller något sånt där. Och i mitten av det här, det är en sjuårsperiod som det här förbundet kommer att gälla. Och i mitten av den så kommer någonting radikalt att ändras. Så att den person som kallas antikrist, som kliver fram som en fredsförste, han vänder helt och hållet och går in och sätter sig i templet i Jerusalem som förmodligen är uppbyggt då. Och säger att nu är det jag som är Gud, nu ska ni tillbe mig. Ungefär som kejsarna gjorde under romarrikets tid. Så det är den speciell tidsperiod, en mycket kort tid. Det talas i Bibeln om 3,5 år eller 1260 dagar. Som är en speciell tid av svårt lidande för hela världen. Speciellt för de kristna, för de kommer förmodligen att förföljas då. Jag kommer tillbaka till det. Det är det man debatterar. För det man debatterar är på vilken sida om den här händelsen kommer Jesus. Kommer han före de svåra lidandet eller kommer han efter? Det är det ena man debatterar. Och det finns några olika namn på de här uppfattningarna. Jag har skrivit upp det. Olika typuppfattningar om uppryckandet. På engelska heter det stora lidandet The Great Tribulation. Då brukar man prata om tribulationism. Och då pratar man om pre, det betyder före. Pre-tribulationism, det betyder då att Jesus hämtar församlingen hemligt innan det här stora lidandet. Och så återkommer han 7 år senare med församlingen och sätter fötterna på Oljeberget och upprättar riket och så vidare. Det har väl varit den vanliga synen inom pingströrelsen under lång tid. Men så finns det en syn då som kallas för post-tribulationism. Post betyder då efter. Då säger man att församlingen är kvar under hela den här tiden, den svåra tiden. Och i slutet av den så kommer Jesus och hämtar församlingen efter vedermödan. Och så landar han omedelbart på Oljeberget. Och så finns det de som förespråkar någon slags mittposition. Där Jesus hämtar församlingen i mitten av vedermödan och återvänder 3,5 år senare. Det kallas för mid-tribulationism. Alltså det här är lite olika uppfattningar som finns. Det var den första grejen man debatterar mycket. Men det som kanske är ännu viktigare egentligen, det är tanken om tusenårsriket. Nu kommer jag tillbaka till Augustinus. Därför att han trodde inte att det som står i Uppenbarelseboken, kapitel 20. Att det var en verklig händelse. Utan han menar att det var en symbol bara för kyrkans tidsålder. Så att när alla människor hade blivit frälsta så skulle det gå 1000 år. Och sen skulle Jesus komma och han skulle direkt döma levande och döda. Så att Augustin menade då att det vi ska läsa nu från Uppenbarelseboken 20. Vers 1 och framåt inte var en verklig händelse. Men det finns väldigt goda argument för att tro att det här är en verklig händelse. Och det är därför det är bekymmersamt med den apostoliska trosbekännelsen. Att den inte nämner det. Och det står det i Uppenbarelseboken kapitel 20. Och det här är precis i samband med att Jesus visar sig. För i 19 kapitlet så står det att han kom på en vit häst. Och det blir en kraftmätning mellan honom och det som kallas för vilddjuret. Och vilddjuret förlorar. Och Jesus har uppenbarligen då landat på jorden igen. Och det står det i första versen i kapitel 20 där då. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggit därför att de vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 år hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut i fängelse. Han ska gå ut för att bedra folken vid jordens 4 hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Och deras antal är som sanden i havet. Då kan vi läsa vidare sen. Men det här är en beskrivning av en 1000-årsperiod. Och Jesus regerar världen från jorden. Alldeles förmodligen från Jerusalem. Därför det var där han ska upprätta riket åt Israel. Och då har man uppfattat även den händelsen i tidens slut på lite olika sätt. Och då skriver jag ner de 3 också. Det första var det som Augustinus trodde. Han var en amillennialist. Det betyder att han trodde inte alls på det här. Han trodde att det var en symbol för kyrkans tidsålder. Och när Jesus kommer, då blir det direkt så att han dömer levande och döda. Och sen är liksom historien slut. Sen det som kanske är vanliga i våra sammanhang, det är det som kallas för premillennialism. Då tror man att Jesus kommer precis som vi läste här nu. Han visar sig på himlen i kapitel 19 av Uppenbarelseboken. Och så i kapitel 20 så upprättar han då 1000-årsriket. Och ska regera världen tillsammans med dem som uppstår då, alla troende. Men så finns det också en mer politisk variant som kallas för en postmillennialism. Då tror man att Jesus kommer efter att det har varit 1000 år av fred och underbar tillvaro på jorden. Och man kan väl säga att det är kanske något mer liberala församlingar och kyrkor som har den uppfattningen. Men då lever man i tron att mänskligheten själv kommer att åstadkomma det här fridsriket, va? Och så tänker man sig att när de 1000 åren har gått, då kommer Jesus dukat bord. Den precis innan, premillennialism, den är mer så här att allting blir värre och värre. Och sen blir det plötsligt bättre allting, därför att Jesus kommer tillbaka. Så att de här står liksom mot varandra då. Och här har man lite olika uppfattningar. När jag växte upp så läste jag en bok som hette Jesus kommer, som var skriven av Levi Petrus 1914. Det var den första bok som Levi Petrus skrev. Den blev refuserad när han gick runt till förlagen. Egentligen var det så här att han höll ett antal föredrag om Jesu tillkommelse i Philadelphia församlingen i Stockholm. Och då hade han en man i styrelsen där som tyckte det här var så bra så att han skaffade dit en stenografist ifrån riksdagskansliet som skrev ner alltihopa. Och sen översatte det där, fördes det där över sen i bokform då. Och det var, jag tror det var 7 eller 8 föredrag som Levi Petrus hade om att Jesus ska komma tillbaka. Och då kläcktes den här idén då att det här borde man ge ut i bokform. Någon borde ge ut det här då. Och Lewi Pethrus sprang runt i förlagen i Stockholm. Det var ingen som ville ge ut det. Då tänkte han, vad ska jag göra nu då? Då gick han till en gravör istället. Och så skaffade han första skylten till förlaget Philadelphia. Så han startade ett eget förlag. Och gav ut den här boken då, va? Och den sålde som smör i solsken på den tiden. Det var många som ville läsa om det här. Och jag har läst den. Jag tycker att det är en utmärkt bok. Den är jätteintressant. Och där förespråkar Lewi Pethrus, om vi tittar tillbaka på de här olika uppfattningarna då, han förespråkar pretribulationism. Jesus hämtar församlingen innan det stora lidandet, återkommer 7 år senare och sätter fötterna på oljeberget. Och det blev den klassiska synen på det hela i pingströrelsen under lång tid. Han menade även då att det första Jesus gör när han kommer tillbaka är att han upprättar det här tusenårsriket. Det är ingenting som människor kan upprätta. Och så har jag trott och tänkt under väldigt, väldigt lång tid. Men jag tror, jag har hört någonstans att Lewi Pethrus ändrade uppfattningen i den här frågan. Jag har inte lyckats få det bekräftat. Men jag har ändrat uppfattningen. Jag har ändrat mig lite grann när det gäller det här. Därför att när jag läser Matteus 24... ordningen på händelserna är inte riktigt sån som Lewi Pethrus sa. Lewi Pethrus hade rätt i en hel del saker. Jag kommer tillbaka till det. Men titta på Matteus 24 från vers 15 och fram till vers 29-30 någonting. Då börjar Jesus med att säga: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talat om stå på helig mark, då talar han alltså om det där är ett annat ord för den här falska Kristusgestalten som ska träda fram. Och då säger han då vidare i vers 19 och 20 som vi läste. Och 21. Då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommer sedan världens begynnelse. Så den stora nöden verkar hänga ihop med att den här fula figuren träder fram. Och tittar man lite längre fram så säger Jesus vers 29. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Och så strax efter då så står det. Då ska människosonen, man ska se människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Så att för mig ser det ut som att den här falska Kristusgestalten träder fram först. Han orsakar världen mycket stort lidande. Och strax efter den tidens lidande så visar sig Jesus på himlens moln. En del då när man diskuterar säger de så här: jo, men församlingen är inte kvar. Jesus har redan hämtat den. Det kan vara så. Men jag blir väldigt förvånad om det är så. Därför att Jesus säger inte någonstans att han hämtar församlingen innan. Utan det som sägs i vers 31. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda för de fyra väderstrecken. Det ser alltså ut som att Jesus kommer först efter det här stora lidandet. Sen hur långt det är, det kan man diskutera. Paulus säger en liknande sak i första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet. Skriv upp det. Förlåt mig, det andra Thessalonikerbrevet. Det är nu så. I kapitel 2. Både första och andra Thessalonikerbrevet tillhör de absolut äldsta breven i Nya Testamentet. Det är ganska roligt att se att de handlar väldigt mycket om att Jesus kommer tillbaka. Så att när evangeliet var fräscht och nytt, då var det här något viktigt för de kristna. Man pratade mycket om det. Hur blir det när Jesus kommer? Det står i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 från vers 1. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet ju vad det är, så nu håller jag honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röra sig i vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så det ser alltså ut som att den fula figuren måste visa sig först och träda fram.
Ja. Så när det står så här, ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka.
Just det.
Och han som nu håller tillbaka måste endast först röra sig med.
Precis. Det här rör vi vid ett mysterium, för att ingenstans i Bibeln sägs rent ut vad det är som håller tillbaka. Hade det stått hon här, då hade jag kunnat tro att det var församlingens närvaro i världen. För församlingen är ju en hon, va? Men nu står det han. Vi kan tänka sig olika varianter. Man skulle kunna tänka sig att det är anden som håller tillbaka, men anden skulle inte lämna församlingen. Alltså, de skulle lämna jorden samtidigt, så det känns... Det står i Uppenbarelseboken om änglar som håller emot olika världsmakter och gör att de inte har rätt att göra vad de vill. Det skulle kunna vara en hänsyftning till något sånt, va? Att det är något okänt änglaväsen som hänsyftas till. De som läste det här första gången visste ju vad Paulus menade. Men han förklarar inte det någon annanstans, så att den tanken har gått förlorad. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Vi får lämna det. Vi kan spekulera om det. Men det är någonting som håller det här tillbaka helt enkelt. Så att det inte kan komma förrän tiden är inne då. Så att jag har ändrat mig lite grann där. Och samtidigt så måste jag ge Levi Petrus rätt i att när Matteus 24 säger så här att Jesus ska komma, människosonen ska komma på himlens moln med stor makt och härlighet, då står det att vi ska ryckas upp honom till mötes, va? Och vi ska möta Herren i rymden. Vi måste läsa den. Då är vi i första Thessalonikerbrevet, va? Första Thessalonikerbrevet 4 och från vers 14 då säger han så här, eller vers 15 kan vi läsa. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren, och då hänvisar han förmodligen till Matteus 24. Det är det han tänker på, det som Jesus har sagt, ett ord från Herren. Vi som lever och kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst, en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen, och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos honom. Så att när Jesus kliver ner från himlen så landar han inte på jorden omedelbart. Först landar han i luften i någon mening. I vår atmosfär, eller hur man ska uttrycka sig. Där ska församlingen möta honom. Och den händelsen kan inte vara exakt densamma som Jesus som beskrivs då i Zakaria, när det står att Messias ska stå med fötterna på Oljeberg, för då har han redan landat, va? Och det var det här som Levi Petrus inte kunde få ihop, och då tänkte han sig det måste vara en viss tid mellan de här, och det lämnar jag osagt om det är så. Så att jag har landat i att Levi Petrus hade rätt på ett sätt, men att han kanske gick för långt i det att han sa att det var en viss tid mellan de här händelserna. För det vet jag faktiskt inte. Hur jag än har läst, jag har aldrig hittat något bevis för att just mellan det att vi rycks upp och sen att vi kommer tillbaka, att det ska vara en viss tid som Bibeln säger. Det kan inte jag säga. Men jag kan säga det att jag tror att återkomsten går i två faser. Om ni tittar på det här diagrammet jag har tagit fram, så har jag lagt en tidsaxel i den här riktningen. Och då utgår jag från Matteus 24. Och jag utgår från att det är kronologiskt skrivet. Då kan man följa vad som händer i Matteus 24. Först talas det om att evangeliet ska förkunnas över hela världen. Det ska komma svåra tider som Jesus kallar för födslovåndorna. Sen träder den här fula figuren fram, Antikrist. Och då talas om det svåra lidandet. Sen sägs att Jesus visar sig på himlens moln och rycker upp församlingen Men lägg märke till att i Matteus sägs ingenting om att Jesus landar på jorden. Den där verkar bara vara själva uppryckan. Liksom. Sen finns det gåtor här. Vad händer mellan det att Jesus rycker upp församlingen och landar igen på Oljeberget och har församlingen med sig? Ja. Om vi stannar i Matteus 24 så då säger Jesus så här i vers 37 strax efter han har hämtat församlingen så står det så här: ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. De visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Alltså beskrivs ett tillstånd där man är kvarlämnad. Ser ni det? Alltså det är en grupp människor Jesus hämtar och några blir efter. Och sen lite senare då så sägs det att domen ska ske. Men då får man gå till uppenbarelseboken för att försöka ta reda på vad som händer sen. Och då hoppar vi till uppenbarelseboken, kapitel 14. För Matteus stannar faktiskt där. Och egentligen var det lärjungarna frågade Jesus: hur blir det med din ankomst? Och när vi läste i första Thessalonikerbrevet där så såg vi att Paulus stannar där också. När vi har mött Jesus på skyarna, då har vi inga mer frågor. I någon mening säger, då är allting så att säga fullbordat för våran del. Vi är förvandlade, vi har uppstått från de döda. Liksom. Frälsningsverket är i någon mening slutfört. Va? Så att det är ju det allra viktigaste som händer, att du och jag får möta Jesus på skyn. Men i Johannes uppenbarelse så går historien vidare. Om vi börjar Johannes kapitel 13. Vi ska inte läsa allting, men där talas om vilddjuret som kliver upp. Och de flesta är överens om att här ser vi den här fula figuren kliva fram. Man kan läsa i vers 5 att åt vilddjuret gavs en mun som talade stora härliga ord. Det fick makt att göra så i 42 månader. 42 månader, 3,5 år, va? Det öppnar sin mun för det hela Gud, härde hans namn och tabernakel och så vidare. Och i vers 7, åt vilddjur gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron att höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Det ser alltså ut som att den här fula figuren har en ganska hård agenda mot de troende. Va? De heliga som nämns här. Men det är kapitel 13. När man sen kommer till kapitel 14 som ligger efter kapitel 13. Va? I vers 14. Då står någonting som vi känner igen från Matteus 24. Och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda, skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte ut sin skära över jorden och jorden skördades. I början av uppenbarelseboken så sägs ju att Jesus ska komma på molnen, va? Det är det som änglarna också säger i Apostlagärningarna 1. Där när de står och tittar mot himlen så säger de: Jesus ska komma tillbaka på samma sätt. Han ska visa sig på molnen på himlen. Det här är det enda stället i uppenbarelseboken där människosonen beskrivs som kommande på ett moln. Så det vi har här tror jag är uppryckandet. Det tror jag är det som beskrivs här. Lägg märke till. Det kommer efter att vilddjuret har klivit fram. Men lägg också märke till att det kommer före kapitel 19. Men vi hoppar dit snabbt. Och då står det i kapitel 19, vers 11. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bara många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna, det är vi, eller änglarna, följde honom på vita hästar. De var klädda i vitt rent linnetyg. Och så vidare. Och sen står det då i kapitel, eller längre fram i slutet på kapitlet, att den här ryttaren på vita hästen, som uppenbarligen är Jesus, besegrar den här falske Kristusgestalten. Och sen är vi framme i kapitel 20 som vi läste förut, där tusenårsriket upprättas. Så att från kapitel 14, där Jesus visar sig på himlens moln, skörda jorden, och fram till kapitel 19, när han kommer på den här vita hästen tillsammans med de himmelska herrarna, där händer en hel del saker. Bland annat det står det om 7 vredeskålar som ska tömmas över jorden. Det talas om Babylons fall, det talas om domen över den stora skökan, och det händer en massa saker. I kapitel 19 så talas det om lammets bröllop, där du och jag, som genom att vi har döpt oss i Jesus är förlovade med honom, ska, församlingen ska gifta sig med Jesus alltså, för att aldrig mer skiljas åt från honom då. Så att jag har landat i en uppfattning när det gäller det här som är ganska ovanlig. Jag känner ingen annan som tycker likadant, men det är helt okej. Det gör inte mig någonting. Om vi tittar på det här diagrammet som jag har, då tänker jag mig, precis som Levi, att först ska evangeliet förkunnas i hela världen. Det ska komma svåra tider som Jesus kallar för förtlovandorna. Sen har jag en annan ordning på det här. Jag tänker mig att antikrist kommer och uppenbara sig medan vi är kvar. Vi kommer att känna igen honom och förstå vem det är. Framförallt när han träder fram som en fridsfurste och templet i Jerusalem börjar byggas. Sen är den här perioden på 7 år som han ska ha det här förbundet med världens stater uppdelat i 2 delar. För 7 år ska förbundet gälla, kan man läsa i Daniel 9:7. I mitten av det så kommer offrandet som då har kommit igång att avskaffas. Och sen beskrivs det hur han går in och sätter sig i templet och kräver tillbedjan. Sen tror jag att vi rycks upp, de döda uppstår. Och medan vi är med Jesus i rymden, hur det nu ser ut vet jag inte, då töms de här vredeskålarna över världen. En lämnas kvar och en tagit med. Därför att det är det som ligger mellan kapitel 14 och kapitel 19 i uppenbarelseboken. Sen kommer Jesus och sätter fötterna på Oljeberget. Han besegrar då antikrist i det som kallas striden vid Harmageddon. Harmageddon är en speciell plats i Israel. Det är egentligen det enda slätten i hela landet där man skulle kunna tänka sig att drabba samman flera arméer. Och Winston Churchill, som kunde sin bibel, trodde att slutstriden med nazisterna skulle stå just där. Men det blev inte så. Men han förberedde sig för det. För att han visste ju att bibeln talar om den platsen. Det finns kungar i gamla testamentet som var där och slog. Saul, kung Josia föll där till exempel. Och när Jesus har förgjort det här falska fridsriket då kommer tusenårsriket, där du och jag ska regera världen tillsammans med honom. Det blir intressant, va? Fundera på vem som får ansvar för Nyköping och vem som får ansvar för det. Det var ju intressant att fundera på. Sen läste vi kapitel 19 att efter de 1000 åren så ska Satan släppas ur sitt fängelse, och det blir en sista kraftmätning igen mellan ondskan och Jesus. Och sen kommer då det som Augustinus ville ha på en gång, nämligen yttersta domen, som beskrivs i slutet av kapitel 20 och som beskrivs i Matteus 25 också då, när alla människor ska stå inför domstolen. Sedan kommer det som vi brukar kalla för evigheten, och då är vi framme i kapitel 21 och framåt i uppenbarelseboken. Och då är ondskan för alltid förgjord. Och Jesus, Johannes skriver, jag såg en ny himmel och ny jord. Den första himlen och första jorden hade försvunnit. Det havet fanns inte mer och så vidare och så vidare. Och då är Guds frälsningsplan fullbordad. Och då behöver vi inga biblar längre, för då är allting klart liksom. Men fram till dess så får vi läsa och studera. Så tänker jag när det gäller det här.
Du menar att det här med de första åren, att församlingen är med dem?
Församlingen är med, jag kan inte säga hur långt in i den, men en bit in åtminstone. Så att vi kan se vad som händer. Och som Paulus sa då i första Thessalonikerbrevet, att den här laglösen måste träda fram först. Han kommer sätta sig i templet och så vidare. Och någonstans i de krokarna så hämtar Jesus församlingen. Men jag kan inte säga hur långt in. Det kan vara så att vi får vara kvar 1260 dagar som det står i Daniels bok. Eller kanske inte ens så mycket, det vet inte jag. Och sen vet jag heller inte hur lång tid det är mellan det att vi möter Jesus på skyarna och att vi landar med honom på Oljeberget. Det vet vi inte heller. Det sägs inte exakt hur lång tid det är.
Du, någonstans så står det ju, om inte den tiden förkortades så skulle ingen bli frälst.
Nej, just det. Ja, det är Matteus 24, det läste vi alldeles nyss.
Det handlar kanske om vedermödan då, eller
hur? Ja, det handlar om vedermödan, ja. Precis. Det var precis det läste vi alldeles nyss. Matteus 24. Precis, för då säger Jesus i vers 15. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Och så talas det där om de svårigheter som kommer. Så säger han i vers 21, då ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommer sedan världens begynnelse aldrig mer ska komma. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Vad det här betyder är ju också svårt att säga. Men Gud kommer inte låta sin församling prövas över förmåga. Det talas om martyrien sista tiden, absolut. Men det står också väldigt tydligt att Gud kommer att vara med oss. Titta Uppenbarelseboken igen, till exempel. I kapitel 12. Och den första berättelsen här som kommer, det är en märklig syn där i kapitel 12. Då ser Johannes en kvinna som föder barn som jagas av en drake. Och man kan spekulera i vem den här personen är. Men jag tror att det här är en bild för församlingen. Det är alltså en församling i yttersta tiden som föder nya kristna. Som draken då är ute efter. Och det står lite intressant i sjätte versen. Att när draken förföljer kvinnan. Så står det, kvinnan flydde då ut i öknen. Där hon har en plats som Gud har berättat åt henne. Så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Alltså Gud kommer att ta hand om sin församling. Mitt i de här prövningarna och svårigheterna. Och där har vi historiska paralleller till. År 70 jämnades Jerusalem med marken och det tempel som fanns då förstördes av romarna. Det känner vi till, det är historiskt belagt. Vad historikerna inte säger, det är att ett fåtal år innan detta hände så lämnade den kristna församlingen i Jerusalem och flyttade till en annan plats. Och det finns i utombibliska skrifter nedskrivet då att man fick ett tilltal till sig att det kommer att hända någonting. Man behöver akta sig för det. Och då råkade man helt enkelt inte illa ut när invasionen sen kom. Och på samma sätt så tror jag att Gud kommer bevara sin församling. Men nu kan det ju vara så att ingenting av det här stämmer. Det här är liksom jag som har tänkt ut och jag har försökt att strukturera. Det kan visa sig att imorgon kommer det någon som har en mycket bättre idé hur vi ska förstå det här. Och det är helt okej. Jag har inga bekymmer med det. Men det viktigaste är att vi kanske håller fast i det att Gud kommer ta hand om oss. Mm. Mitt under de här prövningarna som ligger framför. Och det är människor som lever under såna här prövningar redan.
Mm.
En kvarts miljon människor ger sitt liv varje år för tron på Jesus. Mm. I länder där det inte finns någon skydd. De dödas ursinningslöst. Människor som levde under forna sovjetväldet, va, i öststaterna. Ja, de satt och läste uppenbarelseboken och sa, vi är redan inne i det här. För oss är det här en verklighet redan. Det är precis så här vi har det. De vilddjur förföljer oss redan. Och kräver underkastelse. Vi måste mötas i hemlighet.
Ja, i många länder så kan det bara samlas kanske. Om det är Iran, 3-4 stycken högst.
Ja.
På ja. Samma ställe. För att det går inte att ha en vanlig Nej. Församling på samma sätt. Nej.
Några vänner jag har talat om, några bröder som finns nere i ett arabland i Nordafrika. Där det är väldigt, väldigt svårt att ha kristen. Enda stället de kan mötas, det är i en bil. Så de samlas en gång i veckan, sätter sig i bilen, så kör de runt stan. Och medan de är i bilen så ber de, lovsjunger, läser Bibeln. Då är det ingen som misstänker dem för någonting. Men under sånt tryck är de alltså. De måste göra på det sättet. För de anses vara andliga säkerhetsrisker alltså av hemliga polisen. Kan inte verka. Ja, så tänker jag i alla fall. Och det viktiga med det här det är att vi fortsätter läsa, fortsätter fundera, förbereder oss. Va? För den dagen då det här händer kan vara närmare än vi tror. Tänk dig att det blir en fredsöverenskommelse mellan judar och araberna i Jerusalem. Och att de kommer överens om hur de ska dela upp tempelberget så att judarna får tillbaka en liten bit. På väldigt, väldigt kort tid kan de smälla upp ett tempel. Och så är de igång med offrandet. Och den här personen då som har hjälpt dem att sluta fred kommer ju bli hyllad som världens frälsare. Va? Som har lyckats göra det som ingen annan har gjort. Va? Lyckats få dessa två folkgrupper att helt plötsligt komma överens. Ja, då är vi inne i den här sjuårsperioden nästan. Och efter 3,5 år så kommer laglöshetens människa att sätta sig i templet. Va? Och sen, när han har suttit där i 3,5 år. Nej, han kommer inte bara sitta där. Då är vi bara dagar och timmar borta. När Jesus tillkommer. Så det kan gå fort. Det kan gå jättefort. Så det gäller att vara beredd. Ja, om ni vill veta hur Levi Petrus och andra pingstvänner har tänkt, det enda ni behöver göra då, det är att ni flyttar den här kolumnen 2 steg ditåt. 1, 2, så ni hamnar efter födslovåndorna och innan antikristen. Då får du precis den klassiska pingstuppfattningen då, som har varit gällande i pingst i många, många år. Det är samma bibelställen, det är bara att man tänker sig att det är en annan ordning på händelserna. Att jag inte håller fast vid den, det beror på att jag tycker att det vore konstigt att Jesus skulle berätta saker och ting i fel ordning. Han kan ha gjort det av pedagogiska skäl, av någon anledning, jag vet inte. Men så tänker man i alla fall. Så då flyttar man bara den där 1, 2, då har man den klassiska pingstuppfattningen. Om du är intresserad av vad en sån som Mikael Tellbe till exempel på Örebro missionsskola säger om de här sakerna, då flyttar du den där kolumnen snarare än ett steg åt andra hållet. Så att återkomsten och mötet på Oljeberget blir i princip samma händelse då. Men där har han fel och jag har bevis i hans egen bok. Och vi kan sluta där. Det är faktiskt en jätteintressant detalj. Första Thessalonikerbrevet. Nu ska vi gå hem sen. Och då säger första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Och i 17 versen. Nej, vi läser den 16 versen. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst, en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren. Det som är intressant här, det är att ordet möta här på grekiska är ett ord man använde när man lämnade en stad och gick ut och mötte en annalkande kejsare eller härförare en bit utanför. Så att man skickade alltså ut en välkomstdelegation och så mötte man då kejsaren eller vem det nu var som kom en bit utanför stan. Och sen återvände man tillsammans. Så beskrivs den här händelsen. Du och jag ska utgöra Jesu välkomstdelegation. Vi rycks upp, möter honom på skyarna. Och sen får vi återvända tillsammans med honom. Så att uppryckandet och återkomsten med att Jesus sätter fötterna på Oljeberget kan inte vara exakt samma händelse. Det är mycket möjligt att det är väldigt kort tid mellan. Eller lite längre tid. Men det måste vara två olika faser i samma händelse. Därför att annars skulle det inte talas om en välkomstdelegation. Vi kommer inte att möta Jesus i Jerusalem. Utan vi möter honom på skyarna. Sen får vi återvända dit till Jerusalem tillsammans med honom. Men det är en annan sak. Har man inte varit i det hela landet, då får man en gratis flygtur dit. Och det kan ju vara någonting att se fram emot. Ja, ni får... ja. Absolut.
När du sa det här, när du stod om två kvinnor mal och en lämnas kvar.
Just det.
Det var inte uppryckandet, var det något annat där?
Nej, det är ju efter uppryckandet, ja precis.
Efter uppryckandet?
Ja, nej alltså det är precis det, det beskriver situationen efter. När Jesus har hämtat församlingen så
ja.
Finns det människor som är kvar. En tas med, den andra lämnas kvar.
Ja.
Det är precis samma.
Ja,
ja. Och det säger ju mig att det här är inte någonting, det kommer en period där det är ett antal människor som är kvar. Va?
Ja, just det.
Och det är det jag tror händer mellan Uppenbarelseboken kapitel 14 och kapitel 19. Mm. Det finns ett antal händelser där då. Mm. Och det kommer vara de som är kvar på jorden då. Mm. Men det är min teori.
Men de som är redo...
De som är redo följer med upp när Jesus kommer. Och så är vi tillsammans med Jesus för alltid.
Men betyder det att den som... Var hon inte redo eller då? Men liksom
så måste det ju vara. Det är förmodligen en människa som inte tror. Då.
Ja,
just det. Det jämförs ju med Noas flod där då.
Ja,
det var ju de som trodde att floden skulle komma och som var villiga att gå in i arken som fick följa med då. Och de andra, de skrattade bara åt dem. Och så kom floden. Ja. Någon fråga till, sen ska vi sluta. Jag ska bara säga, ja.
Mm. Det finns mycket frågor, men det är
mycket frågor,
jättesvårt att...
Ja. Ta någonting.
Nej, jag vet inte.
Du vet inte var du ska börja.
Nej, men alltså det är mycket att...
Ni får ta med er hem
och, liksom...
och läsa och pröva och fundera. För att det här är jättesvårt ämne. Och som ni märker, jag presenterar någonting här som mitt eget sätt att försöka bena ut det här. Det kanske är så om 15 år att jag tänker annorlunda eller så, men... Inte om att Jesus kommer, men just när det gäller detaljerna. Mm.
Och om någon till exempel skulle vara intresserad av någon som inte tror, som är på väg liksom, och ställa frågor. Hur i all sin dag skulle jag skulle inte kunna redogöra för sådana här saker precis som...
Jag tror inte att
det är inte lätt.
Nej, men jag tror inte att du behöver kanske redogöra för det heller. Därför att det viktiga för en människa som ännu inte kommer till tro, det är att de förstår mera de här, varför kom Jesus?
Mm.
Och det är de frågorna som är det viktiga. Det vi är inne på nu är ju överkurs för alla egentligen.
Ja,
att kunna säga exakt vad som händer.
Ja.
Men de viktiga frågorna är, tror jag att han kommer?
Mm.
Och är beredd på det?
Mm.
Det är det viktiga. Sen som en predikant sa att när han väl kommer, då kommer vi förstå allt om han tillkommer. Då blir det uppenbart och då kommer vi ju se om jag hade rätt eller fel. Men det viktiga blir ju att han kommer.
Och vi ska inte räkna på när eller utan...
Nej, precis.
En del har ju gjort det, men vi ska ju inte det.
Nej, vi kan inte räkna. Nej, vi behöver inte räkna ut. Vi kan inte räkna när det blir utan... Vi kan gissa bara, men vi får lämna det här.
Min mormor var ju med i något som hette Sprängbataljon och de klädde sig vita kläder och gick upp på Kråkberget och väntade på att Jesus skulle komma. Men det gjorde han inte så mycket, då är han igen.
Ja.
Så det har ju varit så genom tiden att folk tror att...
Nu kommer
han.
Och så var det där i Dalarna, vet ni, när Nås, de var ju att de skulle flytta till Jerusalem, eller, ja, det heter Jerusalem.
Ja, Selma Lagerlöf, ja.
Ja, han var som en sex och som var...
Ja, som var starkt påverkad.
Ja, sen blev de liksom... Ja. Ja. Det är rätt så
jo.
Svårt
där. Det blev väl inte riktigt som de hade tänkt. Nej, jag förstår det.
Eller är det en som utser som nu? Han försökte spekulera om de ekonomiska, världsekonomiska och de nationella ekonomiska problem som blir när det har hänt.
Ja, just det.
Det just kommer att gå och pipa om man ska utföra det. Det går inte. Det går inte att det blir ett slut på den här tidsålderns ekonomiska, ska säga, tillväxt. Det tar tvärstopp.
Säkert.
Ja.
Och det är intressant, för där har du en historisk parallell. När Israels folk lämnade Egypten, som var slavarna som drev hela den ekonomin, då gick Egypten ekonomiskt, militärt och socialt under fullständigt. Det tog många, många århundrader för dem att återhämta sig efter. Det kan man se arkeologiskt.
Ekonomisk härdsmältare.
Ja, det kan man säga.
Mm. Josef kom ju liksom delvis för att rädda landet, eller han gjorde ju det. Och genom sitt, det här han samlade och så.
Vad syftar du på nu då?
Men Josef, han kom ju liksom...
Ja, ja. Jo, ja. Jo, det var ju, han räddade ju landet innan det. Så. Mm.
Och sin familj också. Alltså,
precis. Men sen när de förslavade allihopa så var det inte så bra. Hörrni, vi stannar där. Får ni fundera och pröva detta. Och så får vi